If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hasse och hundåringarna efter en liten konstpaus kan man säga. Men nu är vi tillbaks med 5 avsnitt och idag heter min gäst Ragnar. Stort tack till Daniel Ekberg för klippningen. Jag vill också tacka Henrik Nyblom för vignetten. Men kanske det största tacket till min partner som gör den här podden möjlig, nämligen Attendo. Ha nu en riktigt trevlig lyssning. Jag säger hej till Ragnar. Hur står det till?
Jo tack, det är bra.
Jag är och besöker...
Inte minst med tanke på min ålder.
Nej, precis. Du är ju några år äldre än vad jag är. Hur många år har du uppnått?
98 om 2-3 dagar eller en vecka eller något sånt där. 98 år.
Oj, det är ju helt otroligt. Mm. Hade du tänkt någon gång när du var yngre att jag blir nog en cirka 98-100 år?
Jag har inte tänkt på sådant här mycket, inte. Men samtidigt som jag har gjort det. Men det har aldrig blivit någon börda för mig eller någonting sånt här. Jag har aldrig sett det som någonting fruktansvärt eller någonting sånt här.
Nej. Jag hör att det ligger en liten dialekt.
Småland.
Småland? Ja. Så är du uppvuxen i Småland?
Jag är uppvuxen i Småland.
Var då någonstans?
Och det ligger en stad som heter Växjö, som de flesta kan namnet på i alla fall.
Ja.
Och 3 mil därifrån så föddes jag i en sån där bondgård, en sån där stor länga med rödfärgade och vita knutar. Men färgen var flagrad nästan under hela min barndom. Vi hade ett ganska fattigt hemma. Men det var ett underbart ställe, för det fanns en sjö i närheten. Och min far hade fått hyra av byn kräfträtten där.
Aha.
Så varje augusti åkte vi ut och tog kräftor. Och första natten fick vi ungefär 60 tjog. Och ett tjog är 20 stycken.
Just
det. Och det var inte dåligt att få så många kräftor. För de svenska kräftorna är ju så himla fina.
Absolut.
Och den fanns. Sjön rann upp ur egna källor. Klart vatten på 12 meter ner.
Oj, så!
Så det var inget tillflöde till den rann upp ur sina egna källor. Så man kunde dricka vattnet om man vill.
Oj.
Och det var ju roligt att sitta där och meta tillsammans med far och sånt där.
Ja, det är klart. Men vad gjorde din pappa förutom att fiska kräftor?
Han var skräddare.
Han skräddare?
Och tog 6 kronor för att han sydde en hel kostym.
Oj.
Han kunde aldrig ta betalt för någonting. Och det var väl lite av hans olycka. Och sen... Till gården ingick lite jord, så vi hade 3 kor ungefär och häst.
Ja.
Och sen hade han en liten affär i den här gamla kåken. Lite gäst och mjöl och bröd och lite tyg. Eftersom han var skräddare så tog han en tyg och lite damtyg så de kunde sy sig ett förkläd om de ville och sånt där.
Så han var lite av en entreprenör kan man säga då?
Ja,
eller?
Men i mycket liten skala. Men far var i himmelriket när han fick sitta och sy till 2 på natten ibland. Eller träffa grannkvinnor när de kom och skulle handla tidigt på morgonen 8. För far stod ju inte i affären, man följde med en kund som kom. Kanske ibland med 8 timmars avstånd mellan varje kund.
Ja, okay.
Det var ingenting att leva på.
Nej.
Men far trivdes med det.
Men fick han det gå runt på det då? Hade du någon syskon?
Vi var 10 stycken från början.
10?
Men det gick ganska snabbt ner till 5. Och nu är jag den sista av dem. Min bror dog för en tid sedan som var 4 år äldre än jag.
Aha.
Han var då lite över 100 år. Han dog nere i Vetlanda. Han var min närmaste. Han och jag har levt nu som ensamma från hemmet. Men nu är jag ensam därifrån.
Hade du kontakt med din bror då nu på slutet?
Ja.
Var han klar också ända till?
Han var klar. Han hade ingen åderförkalkning. Det hade inte mor heller. Dog ungefär vid 90, far vid 94. Ingen av dem.
Oh.
De hade alla möjliga krämpor och gick dåligt och såg dåligt och sånt där. Men ingen, nej.
Var klara i kroppen?
De var klara.
Oh.
Det är inte jag som sitter och skryter med det.
Nej, du har bra DNA.
Jag vill inte säga att det är ett väldigt plus eller något väldigt konstigt att de kunde vara det. Men jag kan inte säga annat än vad vi syskon fann av dem.
Just det.
Och åderförkalkning i den där lilla byn på en 28 personer. Det var bara en och annan av de gamla som gav sig ut lite ifrån huset och sprang och virrade lite i byn eller någonting sådant där.
Det kanske var det här klara vattnet.
Kanske det. Och den klara luften som var med skog runt omkring. Ja. De här som har åkrarna och allt detta.
Ja, kanske.
Ja.
Men du sa att syskonskaran decimerades snabbt till 5. Var låg du i syskonskaran då? Vem var äldst och var ligger du i ordningen?
Jag var från nederst, så kom jag som andra person.
Okej.
Okay. Så min syster var yngst.
Ja.
Hon dog för 5 år sedan. Hon bodde i Linköping. Men far och mor, de blev gamla. Och min bror då också, nu som jag sa. Han fick fylla 100 år. Han bodde i Vetlanda.
Ja.
Och det var bara 2 år något han fick bo på sånt här hem. Han klarade sig ensam.
Aha.
Och jag har klarat mig ensam sedan 2000. Gick då och lagat maten hemma. Och min kåk står där hemma nu lite tom. Naturligtvis. Ja. Min son bor i Sollentuna, du vet vad det är.
Ja.
Och min dotter har varit lärarinna, hon har gått i pension nu i Göteborg.
Okay.
Och hon har 2 barn, det är de som kommer efter oss. Min son är ogift, han är 60 nu. Ja. Bägge barnen, jätteduktiga. Ja. Jätteduktiga.
Vad roligt.
Och bägge 2 rätt tidigt skulle till Amerika och de var väl ute då i de där hemska åren på 50-talet när det bildades gäng och allt då satte igång med sånt här som man inte skulle äta och allt. Då. Men de klarade av det rätt så bra.
Ja, vad bra.
De är skötsamma och glada. Och
förlåt om jag avbryter dig, Ragnar, men hur skulle du säga att din uppväxt var där i Växjö? Alltså hur...
Ja, min egen uppväxt. Ja, det när man ser efteråt måste jag säga, den måste ligga ganska nära himmelriket, för vi tror ju att himmelriket är lite fullkomligt.
Ja.
För mig var det himmelriket.
Det var det.
Med metningarna på sjön och far var med och vi grävde jorden och fick fram maskar och satte på kroken och allting. Och tidigt började jag med det och far hade ju en affär som jag sa. Jag var 10 år, då drog jag fram ett bord och satte i affären med lite sånt här papper och kuvert och födelsedagskort och pennor och kuddframstycken till såna här vanliga kuddar men med en älg ritad på eller något. Det var på modet då på 30-talet när jag. Sen köpte jag mig en väska.
Ja.
Och det stoppade jag ner. Det har ni sagt att jag sålde tidningar. Började på skolan.
Just det, det pratade vi om innan. Där, ja.
Det tyckte jag, det var för lite att börja på sälja. Jag köpte in kuddvaror och sådana här papper och kuvert och födelsedagskort. Jag tror jag hade lite småtyger till damer och sånt där och ja, allt möjligt sånt där och sen en väska och gick i. Jag åkade ju knappt bära den, men jag hade ju cykel och la väskan på cykeln.
Och så blev du en cyklande säljare,
ja,
då lite?
Ja, och sen åkte jag ner bland annat till Asa Herrgård. Ja. Det var en tysk som heter Stinner som ägde nästan halva Tyskland en gång i tiden. Han köpte den här herrgården och den har genomgått en jättehistoria. Så nu, de 50 sista åren så har de väl har varit skogshögskola där nere.
Aha.
Och det, när jag nämnde att jag föddes upp med skog och sånt där så förstår du att det var rätt så vidlyftigt med skogen lite överallt.
Ja, jag kan tänka mig att det var mycket skog.
Ja. Nej, det var jättefint. Barndomen var väldigt, väldigt lycklig på något sätt.
Oh.
Vi hade alltid mat hemma. Oh. Och mor var en väldigt begåvad människa. Men kunde aldrig skryta något med det. Wow. Det var henne så totalt fjärran. Hon var ganska tyst. Men hon kunde aldrig vara tyst av ilska eller någonting sånt där. Hon var genomgod människan, vad hon fick det ifrån.
Oh.
Och på vintrarna när vi växte upp och sånt där, när vi gick utanför, vi såg ju månen som sken och stjärnorna som lyste.
Oh.
Ja, det var mor född 81 som talade om att ja, den där stjärnan där uppe heter så och så. Och det där med många stjärnor samlade, det är Vintergatan. Och jag tänkte då, jag var rädd, vad har du fått det för? Hon hade visst gått 4 månader i en skola.
Men hon kunde?
Hon bodde föddes upp i en skog och gick 4 månader i skolan. Men hon bodde hos skolläraren där nere vid kyrkan låg skolan på den tiden. Det var ju samlingsfatt, kyrka och skolan. Och hon bodde, föddes långt upp i skogen av en far som heter Lejon. Och som de sa var den klokaste i socknen nästan. För han var sån här, hade varit soldat. De hade ju inköpta soldater lite här och var landet då. Så att om det blev krig snabbt så skulle de stå till. Så han hade väl sånt där. Men han var framförallt målare. Och han målade Asa kyrka, de här nummertavlorna som de finns där.
Just det.
Där det står psalmnummer, vad sätter på dem.
Men var det han som lärde din mamma allting, eller?
Ja, mycket.
Men jag ser nästan på dina ögon när du pratar om din mamma att du får liv i ögonen.
Ja.
Vad känner du när du pratar om din mamma nu? Så
nej. Jag bara tänkte, hur kommer det sig att jag fick en sån där mamma?
En sån bra mamma?
Ja. Jag tänkte på, fanns det ingen, ja, inte någonting av detta. Hon var en människa. Allt igenom en människa som man kan läsa om, som hade allt. Hon var människa.
Ja.
Vi har människa med, eller vi oftast är det ju bara med en massa skrankheter. Vi kommer till korta i livet och vi småljuger, vi småskäl många och kryper fram och vi ljuger mycket och sånt där. Ingenting av det. Ingenting, vet du. Ingenting.
Var det den gamla skolan eller?
Det var, hon gick i en gammal skola, hon var född 1881.
1881.
Ja, jag tror att hon gick en 4 månader.
Ja, det är ingenting.
Nej.
Men hade du några, du berättar om den här väskan och hade du några tankar om din framtid, vad du ville jobba med när du blev äldre?
Nej, jag visste inte riktigt det. Men det visade sig att jag var väldigt intresserad av affärer. Ja. Jag tog ju ett bordet och satt in och ville vara handlare tillsammans med min far uppe.
Ja.
Jag fick ju gratis utrymme där. Ja. Jag bara berinnit bordet. Jag betalade ju ingen hyra eller någonting.
Nej, just det. Det var praktiskt.
Och sen kom jag i kontakt med folk.
Ja.
Lite olika tungomål, men det var ju med småländska. Det var ju inga inflyttade där sådär, utan nej, det var gamla småländska. Och de som kom och handlade, de flesta var gamla, för barnen, de var väl hemma och i skolan och sånt där. Men det var kvinnor, två kvinnor, också rätt begåvade, som tog över gården efter sina föräldrar. Mm. De här flickorna, de körde hästen, de grävde dike, de gick i skogen och fällde skog.
Ja.
Och blev lite manhaftiga på det sättet, de sysslade ju med det.
Ja.
Men himla duktiga människor. När någon hade dött, och det gjorde de rätt ofta, någon i den där lilla byn där, så bad man dem komma och laga maten, för det skulle ju bli en begravning. Och då skulle man ställa till ett kalas för grannarna och sånt där.
Ja.
Och grannarna, de klippte granris och la på vägen framför där man körde kistan och
De fixade det mesta där då.
Procedurer och...
Men om jag kommer tillbaks till... Du gick då i skolan då där.
Ja.
Och hur många år har du gått i skolan då?
Jag gick i skolan i 6 år.
6 år?
Ja.
Och vad hände efter din skolgång då?
Och i skolan hände det att när jag för 14 år skulle sluta, så upptäckte jag att... Herregud, jag märker ju att andra vet någonting som heter subjekt och predikat. Och kunna läsa upp de nya ordklasserna, substantiv, adjektiv och allt det där.
Ja.
Jag tänkte, ja, det är jag tvungen till att lära mig. Det här var förskräckligt, tänkte jag. Så då gick jag in sån här... De hade kvällskurs. Nykterhetsföreningen var rätt stor där. Det var 1930-talet och hade 150 medlemmar.
Oj.
Och många, eller några av dem, hade gått till en folkhögskola som jag sen gick efter några år och annat. Och ordnade lite kvällskurser och skrev till Hermods i Göteborg, i Malmö hittade det, med sådana här korrespondenskurser.
Ja, det är alltså distanskurs då?
Distans hittade det nu, ja.
Just det.
Och där fick jag lära mig att skriva lite uppsatser och sånt där. Och jag tyckte det var så himla roligt.
Ja, du tyckte det var roligt?
Ja.
Så det som du till en början tyckte verkade vara tråkigt, om vi pratar subjekt och predikat och så.
Nej, det var inget tråkigt, men jag hade cyklat, jag sålde ju tidningen som jag sa.
Ja.
Jag hade cyklat om kull och fått ett stort sår som jag ändå kan avläsa här på låret, vet du.
Ja.
Yttersta delen av pedalen stack in och gjorde ett stort sår här uppe.
Ja.
Och då fanns det ett hus, jag gick in till en gumma, hon var nog... Emma i Kullen heter hon, som hjälpte mig att snå om lite. Och sen hade hon en salva som jag minns än idag, som heter Sublimat. Och det kom jag hem sen och sa att Emma i Kullen har gjort det här och strukit på med Sublimat. Och då sa någon hemma, men herregud, har hon gjort det? Det sägs ju här att... Ja, gör man det på så går de upp efter en tid. Ja, det var ju lite opsykologiskt att säga till mig, för jag gick ju trevad på det där rätt stora såret ungefär sådär. Men det var ju otäckt, jag förstår du, att få pedalen, det yttersta pedalen, in.
Men läkte det sen då?
Ja, det läkte. Men jag fick vara, tror jag, hemma i någon halv månad eller ifrån skolan.
Men
och
efter
det var
den här...
då jag kom efter med subjekt och predikat.
Okej, men sen, och då gick du de här distanskurserna sen då. Och hur gammal är du då ungefär när du har gått
de här? Då är jag 15 år. Ungefär.
15?
Ja.
Och vad har du för planer för framtiden då?
Det fanns inte mycket att välja på. Jag visste ju inte om världen utanför. Det var ju inte mycket folk som kom och talade om att utanför Asas gränser finns en ny värld för det eller något.
Nej, just det.
Nej, jag var nog en 15 år innan jag kom in till Växjö. Okay. Och det var staden.
Hur var det att komma in till Växjö då?
Ja, det fick man helst en häst och en sån här kälke på vintern. Det gick lättast.
Ja.
3,8 kilometer, 3 mil och 8 kilometer var det in till Växjö. Och därför jag sa att 5 av mina syskon dog.
Ja.
De dog oftast på vintrarna för det var kallt himmel. Det blåste in genom dörrarna, det minns jag och sånt där. Och det var aldrig någon läkare som hämtade hemma. Jag tror inte de hade någon läkare hemma hos de här fem barnen som gick bort. Vet du.
Men vad fick de? Lunginflammation? Eller?
Lunginflammation. Och dog. Och yrade och sånt där. Och dog. Och fattigt var det ju hemma. Vi hade ju inget vatten inne. Det var ju lite att gå och bära i en liten hink utanför och sånt där.
Men kommer du ihåg dina syskons död hemma också?
Ja, en av dem som heter Bertil, han var född 12. Han var inte född 12, han var 12 år när han dog. Han var född 12 och dog 24.
Just det.
Och han sa till mig, har mor talat om att han pekade på mig och sa, ja du lille Ragnar, han var visst väldigt klok också, men det hade han ju lite fel. Han sa, du kommer snart efter mig.
Ja.
Och jag trillade inte ett dugg på utan mor, för mor kunde aldrig, hon kunde aldrig fatta något fel eller någonting, utan hon bara sa det, kanske med tårar i ögonen, för hon trodde att han gav en profetia som skulle hålla. Så snart var jag också borta.
Men det är över 100 år sedan.
Ja, det, visst är det det. Det är över 100 år sedan.
Men om man tittar på jorden, som man sa, tidernas begynnelse man pratar om, så är det inte så lång tid ändå.
Det är väldigt, allt är
relativt. Allt är relativt.
Väldigt god tid. När jag nyss talade om, när jag sökte efter, men hur gammal var jorden? I begynnelsen skapar Gud himmel och jord. Inte klockan 12:30 eller något. I begynnelsen. Men herregud, vad är begynnelsen?
Ja, det är inte lätt att veta.
Nu förstår jag att det kan jag 40 miljoner år eller sen, eller 80 miljoner är rätta. Ingenting.
Ingen vet.
Så det var ju lite konstigt. Man gick ju och tänkte också på sånt där.
Men var ni troende i er familj?
Mor var det.
Mor var troende.
Mor var det. Ja. Men aldrig, hon ville aldrig störa någon. Hon föll på knä varje kväll, tror jag. Men hon, då gick hon in i något hörn eller i något, vi var ju så många barn så det fanns inga rum lediga eller någonting sånt där. Men, och varje söndag så läste hon evangeliet för den söndagen som gällde. För det har kyrkan indelat så att man ska läsa det och det och det och det. Mm. Det läste hon högt för oss. Men hon tvingade oss inte så.
Men far din då?
Många gånger så var det mest bara jag som satt där inne. Aha. Men det gjorde jag så troligt. För dels tyckte jag så himla mycket om mor. Inte ska hon sitta här och läsa högt. Bara ut i luften och ingen lyssna. Min far, då tyckte jag illa om honom. Kan inte gubben förstå någonting? Kan han inte vara så artig? Far var snäll som ett barn, men hade också lite av barns förstånd bara, tyckte jag.
Men han var inte troende då, pappa?
Nej, han var inte troende. Uh-huh. Men han sa aldrig någonting illa om mor. Uh-huh. Utan allting gott. När han var ju skräddare och hade verkstaden uppe. Jag minns ju hur han kom ner i köket varje dag. Han satt ju där uppe och sydde. Vid 10, då skulle han ha kaffe. Hur är det med Lina, lilla? Hon heter Lina. Hur är det med Lina? Och tog om henne. Och sånt där. Inte någonting sånt här avancerat som man kan tänka sig nu för tiden. Men en mjukhet som var fantastisk, tycker jag. Allt det där.
Fanns en värme?
Och värme, ja. Han var ett stort barn och så genomsnäll, förstod du, så det fanns inga gränser.
Så du verkar ha haft väldigt snälla föräldrar, båda två verkar ha varit väldigt snälla.
Precis ja. Far inte dummit många gånger, fast jag var rätt liten, inte behöver han göra det. Kunde någon kvinna som man tyckte om och kunde prata med, eller någon karl också, likadant. Och handlade för 1,25. Det var ju rätt mycket på den tiden. Ja. Här får du en chokladkaka. För du har stått här och pratat med mig. Kunde far säga eller någonting sånt där.
Ja.
Så Han gav dem betalningen tillbaka som regel vad de hade gett honom. Det hade han inga riktiga.
Han var ingen riktig businessman då.
Men det gick ändå bra för far. Han var glad och när jag blev större så och Vilhelm Moberg kom i ropet med Rasken så alla hans böcker och sånt där. Så kunde far lägga sig på golvet och tog en kudde under huvudet och sen en bok och läste högt för oss.
Aha.
Han var inget insatt i, men han var intresserad vad det var för folk som skrev en bok och tog reda på lite när Moberg var född och Krustamålet var det och allt. Förr visste jag ju alltihop. Jag har nog läst alla Vilhelm Mobergs böcker och många andra böcker.
Men jag är nyfiken vad som hände med din, vad hände med din utbildning? Vad hände när du var 20? Vad var du då i livet när du var 20?
Ja, när jag var 20 då hade jag kommit upp till Stockholm.
Jaså? Hur kommer det sig då?
Ja, och jag kunde ju ingenting heller. Men när jag var 20 så gick jag här på Söderby sjukhus. Det är ett jättestort sjukhus här utanför mot Södertälje till.
Ja.
Det står kvar inne idag vad jag vet. Men inte med den uppgiften. Det var sån här lungsjuka. Ja. Och där gick jag ett år tillsammans med det var några andra ungdomar. Två pojkar var det och lite flickor. Fast de intresserade mig aldrig så mycket. Jag vet.
Men studerade du där då eller?
Nej, jag studerade inte.
Vad gjorde du där?
Jo, jag åkte in till Stockholm och studerade på kvällen lite. För där fanns ju kvällskurser. Ja. ABF och de här stora.
Vad studerade du då då?
Då gick jag och läste lite engelska för jag tyckte det skulle vara bra att titta lite på det. Och sen hade jag någon kurs från Hermod som vi talade om nyss. Och jag läste svensk historia för gymnasiet. För historia var så intressant ute i skolan.
Ja.
Jag tror jag kunde boken utan till läsa. Med kungadatum och alltihop. Ja. Och vilka de gifte sig med. Och Karl den 12 och Karl den unge hjälten stod i rök och damm. Och det är en lång dikt av Isaiah Stängner. Den åkte in. Så jag kunde den utan
vilket var ditt första jobb då? Första betal?
Ja, det var mitt första jobb. Det är ju hemskt att säga, för nu drar ni slutsatser. Han skulle kanske inte in där. Det var Ryhovs sjukhus i Jönköping. Ett jättesjukhus för sinnessjuka. Då var jag väl 17 eller 18 år. Det var svårt att få ett arbete, vet du.
Ja.
Och då kom jag dit och var det 2 somrar. Då, ja, det var jag.
Men vad blev din karriär sen i livet, så att säga då? Vad har du försökt med?
Jo, mellan 17 och 18 år eller 19 så gick jag på en folkhögskola som heter Sörängen. Det var så varmt i Vietnam så jag valde den. Jag tog broschyrer från alla folkhögskolor. Det finns en fattig folkhögskola fortfarande i landet, vet du. Mm. Gamla, fina skolor. Mm. Folkhögskolan var grundad av en dansk tänkare och Danmark hade folkhögskolan före oss här. Och han sa till pojkarna som kom ifrån landsbygden, för det var för landsbygdens barn, att kom hit, jag ska dra upp era livsklockor så de går hela livet.
Ja,
det var hälsningen till dem när de kom och samlades på hösten och skulle ligga där vid den skolan och läsa till våren.
Just det.
Det fanns ju inga skolor ute på landsbygden. Den som ville kunna måste gå i en folkhögskola. Och själv gick jag då på Sörängens folkhögskola som ligger i Nässjö.
Mm. Men sen kom du till Stockholm till slut.
Sen kom jag till Stockholm.
Och sen var du där i och sen Södertälje.
Söderby. Och där blev jag lungsjuk. Så då fick jag...
Alltså du blev lungsjuk?
Ja, jag blev sjuk av det där.
Ja, du blev sjuk?
De hade tagit mätningar och jag skulle egentligen inte bli sjuk. För de gjorde några mätningar innan de ville anställa någon.
Ja.
För
men vad var det för lungsjuk?
För TBC, det var nästan detsamma som att få dödsbesked.
Men fick du, hade du TBC?
Där gick jag, tömde kärlen åt dem ungefär som man gör här. Och fick klippa dem lite i den mån jag kunde och klappa om dem och hjälpa dem att skriva brev. Och ibland var det några föräldrar som bad mig läsa Bibeln för den döende sonen och sånt där.
Aha.
Det var ju en vacker tanke. Jag såg det inte så märkvärdigt, men efteråt så tänkte man, herregud, då fanns det ingen bättre eller någonting sånt där.
Ja, det var
jag
säkert
vet inte varför, men så blev det.
Men du var sjuk också?
Jag var sjuk och fick ligga där.
Men
jag
hur länge låg du där då?
Ja, jag låg där i 6 månader.
Oj.
Och överläkaren, det var 2 stycken överläkare. De kunde ju inte tala med varandra. En hade praktiken där nere och en här och där nere. De kunde inte tala.
Men var de osams?
Ja visst.
Oj.
De var osams.
Oj.
Men
det lät inte så professionellt.
Jag fick, de var lite gamla, bägge två i 50-årsåldern och sånt där. Men lite rätt trevliga människor, skämtar lite grovt och sånt där. Det minns jag med.
Men sen när du blev frisk då, vad hände då?
Ja, sen åkte jag hem och skulle vila också. För det ingick i nästan planen för en lungsjuk. Det måste försvinna, de här ärren som du lämnade kvar. Det måste vara säkert så det inte fanns någon annan sån där tuberkulosbacillerin och allt detta. Så då var jag hemma på gården.
Ja, okej.
Okay. Då var jag hemma hos mina föräldrar och sånt där.
Men sen
flyttade jag tillbaka upp till Stockholm och gick in på något som heter Pohlmans handelsinstitut.
Okej.
Okay. Med en kurs som började i september och slutade i maj månaden, året efter. Då hade jag fått ihop 3000 kronor.
Ja, men det var inte illa på den tiden, va?
Och det var vad kursen kostade. Ja. Det var vad kursen kostade. Men då, samtidigt hade jag i de pengarna så jag kunde tjäna mat och eller äta mat någonstans och sånt där.
Ja.
Och det var en handelsskola och när jag kom dit första gången, jag var 28 år, eller 27 eller 25, det var något av de åren jag gick där.
Uh-huh.
När jag kom in och skulle börja där så reste sig alla upp i bänkarna. För de trodde jag var en lärare som kom. Herregud, tänkte jag, har jag blivit så gammal och nu ska jag fåna mig och gå bland lite nyfödda unga nästan och de snart kallar de väl pappa eller någonting sådant. Ser de ingenting? Det var väl någon mer som, men de såg väl yngre ut. Jag var väl gammal redan då.
Men sen efter den här utbildningen då, fick du jobb då som inom...
Då såg jag tidningen, läste en rubrik i Dagens Nyheter som jag har prenumererat på sedan 1950. Jag har haft den varenda dag fram tills nu. Men nu börjar min son, du får skriva och ta bort den, för här vill jag inte. Jag är lite blind och sånt där.
Mm.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jo, vad var det vi var nu?
Jo, jobb efter utbildningen.
Efter utbildningen. Då stod det i tidningen att kontorister är det väldigt svårt att få plats för.
Aha.
Och jag tänkte, men herregud, det var ju det jag ville bli. Ska jag ha en sådan otur så att jag kanske får gå? Jag vill inte tillbaka till sjukhusen jag hade vatten och... Nej, jag var inte riktigt hemma där, tyckte jag. Och jag tyckte de behandlade patienterna för dåligt.
Ja.
Ja.
Men blev du kontorist då, eller?
Ja. samma dag nästan eller dagen efter, eller någon ringde till mig och sa det. Det finns en liten annons i Dagens Nyheter. Kanske jag upptäckte den själv, jag minns inte det för det är rätt länge sedan.
Ja.
Kontorist anställdes vid Vättagasverket i Stockholm. Det, arbete, uppläggning av ett nytt system för alla varor de här, de hade ju, de måste ju ha så mycket för reparationer. Mm. De hade ju kolugnar och det var så mycket plåt och allt det skulle vara. Så de, man skulle lägga upp ett system för det där på ett förråd.
Okej.
Okay. Och jag tänkte, ja, och maskinskrivning är nödvändigt. Och jag tänkte, ja, herregud. Det kan jag ju, det hade jag lärt mig hemma. Jag hade, när jag gick hemma och var sjuk, då hade jag hyrt en skrivmaskin uppifrån Stockholm och satt och klinkade på.
Ja.
Och man skulle helst lära sig att skriva med alla fingrarna.
Ja,
och det gjorde jag. Sen på, när jag gick på handelsskolan fick jag vidare utbildning där. Så jag fick ett högt betyg i maskinskrivning.
Men då fick du jobbet då?
Jag skickade in några rader och skrev ungefär vad jag tyckte. Ansöker man det här med som det ska vara avdelat och allt det visste jag inte om, utan jag bara skrev ett brev till föreståndaren eller förvaltaren av Vättagasverket. Och Vättagasverket är ju en stor institution var på den tiden med de här höga skorstenarna och gas för hela Stockholm levererade och sånt där. Och det var ju ett jävla liv där uppe. Det var väl en 500 personer som jobbade där. Men jag skrev ett vanligt brev till dem. Och sa att om ni bedömer att jag passar. För jag tror nästan lite själv ska jag, att jag gör det.
Men det, jag tror att
jag menar det.
Ja, men det, glöm, det måste.
Glöm inte och inte vad jag glöm vad jag säger. Ni måste tro att jag kan det själv om ni ska anställa mig. Men jag ska, det var inte så långt. Efter ett par tre dagar fick jag klirr i telefonen. Du har skickat in en ansökan till Vättagasverket här. Det var det här är förvaltare Bergsten hittar och sånt där. Och du har skickat in en ansökan och jag skulle gärna vilja tala med dig, sa han. Jaha, och jag blev ju himla glad. Kan du komma in imorgon? Ja, om han hade sagt. Om jag skulle komma två på natten så hade jag gett mig iväg. Nu gällde det ju för mig att få ett arbete.
Ja.
Och jag ville ha det som jag hade lite nytta av den där skolan på Bruna Polman som på ett år som jag hade gått igenom.
Just det.
Jag var ju ändå 27 år eller någonting sånt där.
Ja.
Ja. Och jag kom till honom och det var han var lite förnäm och lite högfärdig och sådär sa de och sånt där. Och alla flickor talade de om för mig det som kom in till dem för samtal. De skulle sitta i knäet på honom. Det var lite lögn och de ville förlöjliga honom och sånt där. Det var ju en stilig karl och trevligt tyckte jag på sitt sätt, men gav på alla möjliga sätt intryck av att det är jag som bestämmer över det här verket. Men det var det ju inte, utan han var ju en anställd. Han var förvaltare.
Ja, förstår.
Och hade en relativt hög lön. Och under honom sorterade hela förrådet där jag skulle jobba och sånt där.
Så du fick jobbet?
Jag fick jobbet. Ja, då sa han med detsamma. Ja, ja, nej, han sa ni på den tiden. Jag har sagt du, men han sa ni. Ni har skrivit en ansökan här. Den är väl i och för sig inte något märkvärdigt, men jag tycker om den, sa han.
Ja. Kanske var lite personlig och så.
Ja, det var han då. Ja. Och, men det är 36 stycken till som har sökt.
Oj.
Och vi har några stycken här som går ute och är förmän och sådant där. Men de kan inte maskinskrivning och jag är inte säker på att de kan lite skrivgöromål för det här tjänsten. Man måste kunna lite sådär. Ja, det förstår ni väl, sa han och sånt. Jo, visst, det förstår jag. Så de ligger ju på här och de har en fackförening och de kan komma och upphäva det här.
Oh.
Så att ni inte får. Men jag kommer till att förorda er.
Oh, vad trevligt.
Ja. Och på det sättet fick jag. Och jag kom dit och trivdes på, i förrådet. Och efter 2 år på det där förrådet, jag la upp de där korten. Och jag var ingen som där, så satt jag över en halvtimme. Jag skrev aldrig upp någon övertid eller skit. Eller, de satte, var det någon av dem som skulle jobba över lite, var det 5 minuter, så skrev de upp och gick. Vi har jobbat över här och jag tänkte, vilka barnsligheter. Det här är ju roligt om jag sitter här eller hemma en halvtimme. Det är ju bara skit.
Ja. Jag ska hoppa lite i tiden nu.
Ja.
Jag ska hoppa lite i tiden, för att du har nämnt att du har en son och en dotter.
Ja.
Och då misstänker jag att du har träffat en kvinna här.
Ja.
Och då blir jag lite nyfiken hur det gick till. Och,
ja, det är man alltid nyfiken på, så det förstår jag. Ja. Du utgör inget undantag.
För vad jag tänkte, gick man på dans på den tiden? Eller hur träffade man? Hur träffades killar och tjejer?
Det kan man fråga sig. Nej, utan i samband med att jag fick jobbet där, så måste jag också ha ett rum i Stockholm,
ja,
som var bra och minns ett år framåt.
Ja.
Då såg jag en annons i tidningen på det,
att
det fanns ett rum ledigt i Sollentuna, och det vet ni var det ligger här ute nära Stockholm. Ja. Och jag tänkte, det där annonsen verkade bra på något sätt. Så jag svarade och jag fick rummet, och det var en nybyggd villa. Och i den villan satt en uppflyttad ifrån Blekinge, grannkommun till Småland som överifrån.
Ja.
En familj och som hade köpt den. Och han, mannen där i familjen, han var underofficer och skulle jobba i Stockholm. De hade förflyttningar och sånt där.
Ja.
Under kriget var han skickad till Gotland, så familjen hade bott där. Men nu köpte de ett nytt hus. Jag tror 75 000 kostade. Det var 2-våningshus eller någonting. Mm. Men jag bodde hos dem. Och det var ju... Det var bra människor.
Men vad...
Och de hade 3 barn.
Ja.
2 flickor. Nej, det blev 4 när jag räknade länge.
Ja.
Och 2 pojkar. Och flickorna... En gifte jag mig med ganska snart, ett år efteråt eller någonting sånt där.
Jaha.
Kanske har jag tänkt på efteråt, lite mot föräldrarnas vilja.
För
det var en underbar flicka, helt enkelt. Begåvad och riktig och kunde sy kläder. Då var hon bara 19 år. Hon blev 20 så småningom, när vi gifte oss var hon 20.
Hur gammal var du då?
Ja, jag var född 20, det är lätt att räkna. Och hon 28, så det var 8 års skillnad.
Ja.
Och hon syr alla kläder till sin lilla syster som heter Lill.
Men jag måste fråga Ragnar, nu ska jag avbryta dig lite grann här. Du träffar den här tjejen då som är en av döttrarna.
Ja.
Ja. Hur gick det till då när det med frieri och var ni på, alltså var man på, bjöd du ut henne först, var ni på bio eller var ni på och drack te eller hur gick det till?
Det är sånt där som vi alltid är väldigt intresserade av här i livet naturligtvis.
Och jag
minns nog en del från den tiden också, så det kan jag berätta.
Ja.
Jag fick ett rum där och satt och läste på kvällarna och sen fick jag köpa maten av dem också. De hade inget överflöd av pengar eller något sånt där. Så de frågade... De här människorna.
Pingstvänner, ja.
Det kom inte ut för allmänheten det här väl? För mycket.
Nej, det är inte... Jo, det, alltså
så man, de läser det också. Det gör ingenting. Nej. Jag har inte sagt någonting som är...
Nej, verkligen inte.
Men
verkligen
jag kom
inte.
De nära. Till att börja med så undrade de... Och det är ju rätt intressant om jag kunde låna de 150 50 kronor de skulle ha till. De har ju nyss köpt villan, vet du.
Ja, visst.
Och det förstår jag. Det är ju så. Jag tänkte det. Ja, men herregud, här ska jag vara. De här människorna måste jag ha förtroende för. Och det fick jag med detsamma. Så det gick bra. Jag tror det var kanske 1500, jag tror det, eller något.
Ja.
Men så det fick de.
Men då...
Och sen kom jag närmare och jag skulle äta och den här flickan som var 20 år och den äldste pojken, han var något år yngre och sånt där. De kom ju in till mitt rum och pratade med mig och rätt som det så sparkade ju boll med pojkarna och sånt där. Och jag märkte det, fast det var ju inte så vanligt på den tiden, det här var 1948, 49 och 50. Att flickan också var nästan lite intresserad av fotboll och sånt där. Hur som helst.
Eller så var hon intresserad av dig.
Lärde vi känna varandra. Och när jag läste läxorna på rummet så satt hon och stickade. För det kunde hon, kunde sy och allt möjligt. Fast hon var så där ung. Och så småningom så upptäckte vi, som någon skrev på ett sånt här kort man skickar när man gifter sig. Ja. Ett av korten som hamnade in då. En pojke som jag träffat på folkhögskolan. Om Ragnar och Ulla-Britt som fann varann ute i en värld av skönhet. Ja, orden, ingressen till orden av den där versen var så himla fin.
Ja.
Så jag har kunnat hela versen utantill, men när jag behöver den så är den borta, det är ingenting. Ja. Men
ni gifte er?
Vi gifte er. Och vi köpte ett villa. Jag hade inga pengar då heller. Man kunde köpa en villa på lån på den tiden.
Ja.
Den första villan kostade väl omkring 50 000 ungefär.
Ja.
Och sen har vi bott i villa hela tiden.
Och sen fick ni barn?
Sen fick vi barn.
Två
barn.
Du berättade ju tidigare om dina föräldrar som verkar ha varit oerhört snälla och bra föräldrar.
Ja.
Men hur var du själv som förälder då?
Oduglig.
Oduglig?
Ja, det tror jag. Nej. Det tror jag närmast.
Men du berättade att det har gått bra för dina barn.
Ja.
Och om du har varit oduglig som förälder, då tror jag inte... På vilket sätt menar du när du säger oduglig då? Egentligen ska man ju fråga barnen och inte dig. Men.
Nu ser jag som förälder med mina ögon som jag har när jag är 97 år gammal.
Mm.
Men ja, så märkte jag ju... Jag vet inte var jag fick det ifrån, men Ulla-Britt, min fru, var så himla duktig.
Mm.
Hon gjorde allt, vet du.
Mm.
Och jag skötte mitt arbete och där växte jag lite så jag blev inköpare och fick göra de stora beställningarna på 30 miljoner ibland och så vidare.
Oj.
Och det tror jag var ett arbete. Jag kom ner till Torsgatan till huvudkontoret. Det tror jag var ett arbete som passade mig väldigt bra.
Men menar du att du prioriterade jobbet väldigt mycket familjen mindre?
Ja, jag glömde nog familjen många gånger och sånt där.
Har du tänkt på det här efteråt?
Ja, det har jag gjort. Det gör nog en människa.
Ja.
Det är inte de ljuvligaste tankarna.
Nej. Men
hela livet så höll vi ändå ihop. Så att det gick himla bra.
Mm. Men på något sätt, jag levde ju inte på den tiden, men var inte, jag säger inte att det är något försvar, men det är kanske en förklaring, men var det inte lite så man gjorde på den tiden? Alltså att kvinnan var hemma och tog hand om barnen.
Det var precis så. Precis så.
Och
det var ju inget egendomligt. Att fadern glömde familjen, det var det vanliga. Hemma var det mor som visste om allt, både vårt för- och efternamn. Far visste ju inte ens när vi var födda eller något sånt där. Det var ingenting för fäderna att hålla på med inte. Utan det var modern.
Så du gick lite i samma fotspår då som dina föräldrar?
Ja, det kan man säga. Fast jag upptäckte ju redan då att man skulle leva på ett annat sätt. Men då fångade arbetet med en tid. Så det var nästan allt för mig. Jag tyckte det var så himla roligt.
Men den kunskapen du har idag,
ja.
Skulle du prioritera annorlunda tror du idag om du skulle backa tillbaks bandet?
Jag skulle vilja ha det arbetet tillbaka, ja.
Ja, du skulle, men skulle ja. Du ha
nej.
Prioriterat
på annorlunda? Så tror jag att du skulle, jag vet ju inte hur jag skulle göra, men jag skulle nog kanske vara lite klokare. Ja. Det tror jag, ja. Absolut.
Mm. Blir man klokare med åren tror du?
Nej, det är inte jag är helt övertygad om. Mm. Man borde bli det. Men nej, det vet jag inte. Det är en svår fråga, ska jag ta.
Ja, ja.
De, självklart, 98% av folket säger med detsamma att jag vill se om man växer ju till. Och ja. Man får erfarenheter och man läser ju något mer än när man föddes och allt möjligt. Det finns just. Ju. Men ja. Jag tycker nog inte att jag har blivit mycket klokare.
Men om du innan du ska somna och du blundar och sluter ögonen, känner du då att du är 97? Tänker du på din ålder? Eller, för det är det här, man känner, jag personligen känner mig ju bara som den jag alltid har varit. Mm-hmm. Men kan du känna av din ålder när du bara ska somna och tänka på det? Eller är det något man funderar på?
Åldern kommer ju alltid som som en tryck, som en ogästvänlig vän till dem egentligen, eller, ja, och man blir trött och gammal och sånt där. Det är ju inget roligt att bli gammal.
Nej.
Men jag har aldrig tänkt på det.
Nej.
Utan jag har tänkt på, men herregud, ska jag få uppleva ålderdomen också, då blir ju det nästan en helhet i mitt liv. Ja. Då har jag varit med om hela.
Ja.
Jag har varit med om vad andra har varit med om.
Ja.
Så att det är ju jättebra.
Ja.
Men så möter jag människor som ibland så, det var ju bättre om man dog idag än ligga sjuk som jag får göra och allting. Och jag tänkte många gånger, ja visst måste det vara det. Men nu när jag själv kommit i det så tänkte jag, nej, jag blir gärna 144 år. Det är vansinnigt tänkt.
Ja.
Men jag vet inget bättre än så länge än jag föddes med stjärnhimmel och en sol. Hur någon kunde klistra fast den i miljoner år. Och en måne som lyste på dagen och solen på dagen och månen på natten.
Ja.
Och ett blomsterhav någon gång om året som inte finns lika till. Blåsipp och vitsipp och allting. Och fåglar i olika färger som kvittrade.
Ja.
Och allt hade färg och fägring. Abborren som jag drog upp i sjön. Ja, det var inte bara en svart klump. Den hade lite rött där och var lite fin och ja. Sånt där. Och gav oss god föda med få äta abborre vid de åren. Ja, jag glömmer aldrig hur gott det var.
En av de saker som vi vet med 100% i säkerhet, alla vi människor, det är att vi en dag ska dö.
Ja, visst.
Hur känner du inför döden?
Det började tidigt.
Ja.
Med en viss rädsla ibland har kommit och gått. Men inte mycket rädsla, för alltid har det varit de där klokaste tanken. Ja, men det är ju länge dit vänta.
Ja.
Och gå och vara orolig.
Uh-huh.
Och sen har jag ju mött många människor och suttit i många sådana här där människor, mina svärföräldrar, jag satt vid deras döds, ja, och Ulla-Britt och jag och följde dem hela vägen och sånt där. Det är ju visst, men för min del så har jag inte varit rädd, utan jag har myntat de orden för mig själv kanske för en 10 år sedan eller något liknande. Ja, nu går jag väl in och alltid väntar ju döden på mig, för den har jag inte klarat av, tänkte jag. Men jag måste se till så jag inte, för jag hörde hur de gamla grät. Och de grät runt omkring dem.
Mm.
Och de visste inte, befria mig från det, befria mig. Och de talade om, ska jag gå in i mörkret och ni får stanna kvar i ljuset med sol och måne och allt det här. Och det var så ledsamt det där när någon dö. Jag tänkte, ja, det måste det inte vara. Det, ja, jag vill dö utan tårar eller någonting. Har jag fått leva ett långt liv så vill jag tacka på det sättet att jag inte ligger och skriker och jämmer mig.
Nej.
För det är, jag såg det inte som något farligt att dö. Det var ju naturligt.
Mm.
Jag kom inte ifrån det.
Nej.
Och gå och ha bekymmer hur det är och sånt där, det har jag inte vet om. Jag kunde ju inte sätta på mig ett lapp och skriva. Först möter jag det och det och det och det och det.
Nej.
Under färden i graven eller något. Utan jag vet ingenting om det.
Vad tror du händer efter vi dör?
Ja, jag har tänkt mycket på det. Och de flesta människor som går i kyrkan, exempelvis, eller många av dem, tror ju på att det finns en Gud.
Ja.
Och ett liv efter detta.
Mm.
Och på den vägen har jag varit väldigt mycket.
Ja.
Halvdant.
Ja.
Jag har aldrig kunnat göra något riktigt helt i livet, tycker jag. Utan för det man ska vara, det ska man vara. Inte styckvis som den norska författaren skriver. Inte styckvis och delt, utan helt.
Helt.
Men då är lite och det har jag aldrig kunnat vara.
Ja, jag förstår.
Men döden, det tycker jag, det ska vara väldigt intressant att se om det finns någon död.
Ja.
Utan man bara kommer. Nu när jag låg på sjukhuset innan jag kom hit så hade jag ju lunginflammation.
Ja.
Och det var två läkare. De sprang omkring mig och satt omkring mig i några dagar. För de trodde inte att jag överlevde.
Nej.
För några år sedan har jag haft hjärtinfarkt. Så hjärtat var dåligt. Och vid lunginflammation så hjärta och lunga och vissa saker är väldigt primära, att de är friska och klara i det sammanhanget.
Mm.
Och det var ju inte mina.
Nej.
Men jag var inte sen låg jag hos dem, och den natten kommer jag ihåg vad jag hade gått igenom den dagen. Då hörde jag hur läkarna sa att nej, Det går inte längre. Jag var ju borta, det trodde de ju och sånt där. Men jag var ju där.
Du hörde? För,
ja, jag hörde det. Och jag tänkte,
men var du rädd då?
Då är det färdigt nu, tänkte jag.
Var du rädd då?
Nej, men nu är det äntligen färdigt det här.
Ja.
Nu ska jag titta. Oh, det är, jag ska känna här. För jag kände ju, det hade jag känt på min mor, på min svärfar.
På pulsen?
Nu ska jag känna när den stannade av. För jag visste, svärfars, den stannade undan för undan. Så jag kunde bara sitta en 3-4 minuter så var det slut. Så sen, det ska känna på min. Jag kommer inte ihåg när den slut. Jag bara kände att den slog sakta.
Oh.
Och det var väl tanke som jag dikterade, att den slog sakta och var sjuk. Jag vet ju inte ens om jag var sjuk till döds eller något. Men sen åkte jag någonstans i väg. Det fanns inte en människa. Det fanns ingenting runt vägen. Men det fanns träd och doft. Och det var, och jag tänkte, det var inte dumt det här.
Men insåg du att jag lever så, fortfarande då?
Sen på kvällen eller någonting så vaknade jag väl. Och då hade de kört mig och skulle röntga och se hur det var. Till någon röntgen här och sånt där. Och då tänkte jag, men herregud, kom de på någonting? Jag lever ju. Då, ja, tänkte jag, då var det en dröm. Men hur, en sån närgången dröm, den skulle jag vilja
känna
ha
igen.
Ja. Och jag tyckte att det var så onödigt. Varför fick jag inte dö då?
Aha.
Det var ju så himla ljuvligt.
Oh, men det kanske kommer
och en liknande. Jag tänker inte på döden ett dugg här när jag hör ibland hjärtat börjar på att krångla lite, inte någonting.
Nej.
Utan jag är beredd. Jag vet inte vad som döljer sig bakom.
Nej.
Varför ska jag vara rädd då?
Nej.
Då kanske jag borde vara glad. Det kanske är en himmel för mig. Det spelar ingen roll, jag vet ingenting vad som finns.
Ja.
Och ingen annan människa på hela jorden finns.
Vet heller.
Och vi har fått en bibel och vi har fått en Gud. Och vi har fått hans son som heter Jesus. Och det har predikats i årtusenden. Men ingen har sagt att Gud kommer ner en liten stund och visar sig, för det är svårt för att tro på honom när ni bara läser ordet, utan han kommer ner och visar sig en stund, så ni kan tro på honom, han finns. Nej, då kommer läsa man i Bibeln, ingen kan se Gud.
Men då,
för då dör han. Ingen kan se Gud, så Gud vill inte visa sig. Finns han inte?
Det vet
det
vi inte.
På grund av det. Och jag vet ingenting. Jag vet inte mer än ni eller inte mer än någon professor eller någonting. Vi vet ingenting. Men varför har bekymmer av det vi inte vet någonting? Om jag hade bekymmer natt och dag, skulle jag dö en bättre död? Nej, jag dör väl, har väl en bra död när jag vet att jag kanske är ny värld, kanske ingen ny värld. Jag kan inte göra ett dugg åt det. Jag kan inte göra ett dugg.
Med de orden, Ragnar, skulle jag säga tack så jättemycket och för att jag fick komma och hälsa på dig. Tacka för att vi har suttit i en timme och pratat
det,
nu.
Det är ett litet stycke av.
Ja, det är ett
du får nog retuschera det lite.
Det är ingen fara.
Det är ingenting som...
Men jag tycker det är spännande det här att du säger att du är beredd.
Ja då.
Och det låter väldigt spännande.
För det är det vanliga. Mina syskon och andra, de börjar ju tidigt för döden. Och en annan sak som människor är rädda för, det är pengarna.
Oh.
Hur ska vi fördela dem? Blir barnen ovänner och sånt där? Oh.
Hur mycket tänker du på pengar idag?
Ja, det är ett roligt kapitel. För 5 år sedan, jag hade ju en stuga här fortfarande som jag bor i. Och ingen har brytt sig om den, utan det är min och jag har själv låtit bygga den.
Oh.
För 5 år sedan sa jag till barnen, skriv det på huset. Jag vill att ni skriver att ni äger huset, du och Mats, alltså jag har ju 2. För att när jag blir gammal, jag har sett så många människor sitta med en liten påse med 2 kronor som fanns på den tiden och räkna hur mycket de har och pengar var allt. Och de kunde inte lämna pengarna när de skulle dö och sånt där. Jag tänkte, jag gör mig färdig i förväg. Ja. Vi skrev det, de äger det huset. Jag har inga bekymmer för huset. Vill de sälja det en dag, det måste de väl göra, det står tomt.
Ja.
Vi bara förlorar på det varje dag, men de har väl ingen lust att sälja det. Det gör ingenting.
Nej.
Och pengarna, ta ut pengarna och var inte så dumma sen så ni springer och säger och talar om för mig vad ni gör av dem. För det är så vanligt att föräldrarna, jag kan väl få veta lite hur mycket har ni gjort av mig nu? Eller någonting. Ingenting belastning. Det är väl ingenting att få pengar om man ska springa och redovisa sig. Det är ju mina pengar, men nu är det eras. Och tala inte om. Vill ni supa upp dem? Det gör ni nog inte. Men vill ni resa jorden runt och förstöra dem efter kanske 1 år, har ni ingenting arv eller någonting sånt där. Det gör ingenting. Det gör ingenting. En gång sitter ni i min situation och vi har rätt kort tid på oss egentligen där på jorden. Vill ni se, för min dotter har varit i Indien, de har varit i Amerika bägge 2 och så vidare och är ganska orienterade till barn. Så att
pengar är inte det viktiga på slutet.
Nej. Eller jag har 2 barnbarn. Jag har sagt att bara till mina barn att glöm inte barnbarnen nu, eller glöm det är ju själv, och det vet jag, det gör de inte.
Nej.
Och jag har ju 2 barnbarn. En, han är någon skollärare på ett hem för lite sjuka barn kanske, eller någonting som det är någonting som det är nere i Göteborg. Han är över 30 år. Den andra pojken, han är 23 år. Jättebegåvad.
Vet du, Ragnar, vi ska runda av där. Tack så jättemycket än en gång att jag fick komma och prata med dig. Jätteintressant att höra om Växjö och om kräftfisket i Småland och om din far. Stort tack, Ragnar.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.